Nej men hallå, välkommen till podden Maxa med Daniel. Podden där vi hoppas att du efter att ha lyssnat är lite mer informerad om hur börsen och marknaden utvecklas. Samt att du fått med dig något litet som gör att du får ett aningen mer maxat liv. Mitt namn, det är Daniel Ljungström och jag leder den här podden. Jag är ansvarig för private savings, det vill säga det kunderna sparar ut över pension på Max Mathisen. Det kan handla om kunder som sparar helt på egen hand och digitalt via M-Save. Sådana som fattar investeringsbeslut tillsammans med sin rådgivare. Eller för den delen de kunder som har lite mer komplex ekonomi och som behöver hjälp av private banking. Hörrni, vi har cirka 200 rådgivare utspridda över landet. Så oavsett var du befinner dig så kan du träffa någon av oss. Det finns egentligen inga ursäkter. Det är bara ringa eller skicka ett mejl till maxa@maxm så kommer vi att hjälpa dig rätt. Vi har ju precis börjat det nya året och lämnar det gamla bakom oss. Möjligheterna är enorma. Jag tänker på Kaxton Newke från avsnitt 2. Han sa en bra sak. Han sa att vi inte skulle önska varandra en bra helg. Vi skulle skapa en bra helg. Samma sak här. Vi ska kanske inte hoppas på ett bra år. Vi ska tänka att vi ska skapa ett bra år. Och i podden, den här podden, då pratar vi om sparande ekonomi. Så när vi pratar om att skapa ett bra år så ska vi väl tänka att vi ska skapa en bra ekonomi. Och via gästerna så får vi ta del av deras erfarenheter och strategier. Och i dagens avsnitt, ja, då ska vi få ta del av två av Max egna experters tankar och tips. Det är dels Max Mathisens investeringschef Jon Arnell. Som ska gå igenom sin investeringsstrategi, det vill säga Max House View, där han blickar ut över 2024, samt sammanfattar för den delen 2023. Och när vi klarar med den här strategin och har den lite i färskt minne, då ska Max Mathisens egen sparekonom, Monica Maric, dela med sig av sina erfarenheter. Så vi dessutom kanske kan få lite tips på hur vi lägger vår sparstrategi. Med det sagt hörni, varmt välkomna till dagens avsnitt och innan vi börjar så påminner jag som vanligt om att ingenting av det vi säger ska uppfattas som ett råd. Det beror inte på att vi inte vill ge råd, det beror på att vi inte gjort det här ekonomiska hälsotestet på er. Så det här är bara generell information. Om ni vill ha en lite längre disclaimer, då finns det i slutet av podden. Med det sagt hörni, nu hälsar vi Jon välkommen.
Tack så mycket Daniel.
Du Jon, jag sitter med ett dokument framför mig. Som du har författat och som heter House View inför 2024. Och vi ska prata lite kring det och jag vill redan nu säga att om man vill ha en kopia på det här dokumentet så kan man skicka ett mejl till maxa@maxm.se så distribuerar vi ut det den vägen. Vad tror du om det?
Låter jättebra.
Vi kommer ändå dra lite data och det kan vara lite svårt att hänga med. Jag brukar tänka att när man poddar så gör man det för någon som lyssnar och 150 puls. Och det är klart, om du tänker dra någon form av data här nu så är det svårt att fånga det och framförallt komma ihåg det.
Ja, men precis. Då finns lite fina grafer man kan titta på också.
Ja, grymt. Jon, om vi ska börja med att sammanfatta 2023. Vi kan dela upp det så småningom med inflation, ränta och börs och så vidare. Men din så här, övergripande sammanfattning, vad var 2023 för år?
Ett väldigt stökigt år, även om man tittar just nu så ser det väldigt positivt ut då. Kanske inte var riktigt vad vi hade väntat oss. Jag tror jag och marknaden i stort hade en bild av att ekonomin skulle vika ner mycket tidigare. Det har den inte gjort. Vi har väntat på den här recessionen under lång tid. Vi har bara skjutit den framför oss hela tiden. Så det är väl det som framförallt har förvånat, att det inte har bitit mer de här räntorna och inflationen.
När du säger att det inte har bitit, om vi börjar med att titta på inflationen. Inflationen börjar komma ner ganska dramatiskt nu mot slutet. Är det förvånande snabbt inflationen faller?
Jag tror egentligen inte det är det, för att den kom upp ganska fort. Så att det vi ser nu är att den kommer ner på samma sätt, vilket ändå indikerar att mycket av den är övergående. Det så kallade som vi pratade om tidigare, om transitory, ja. Det vill säga övergående. Tillfälliga effekter av pandemin bland annat. Och sen så har vi då haft krig på det som har justerat försörjningskedjor och så vidare också. Då. Så att det är ganska naturligt att den kommer ner tillbaka snabbt, också som följd av de snabbt stigande räntorna.
Om man då ska sätta de här, faktiskt, både den amerikanska centralbanken, svenska centralbanken, europeiska centralbanken och så vidare har varit ganska offensiva i att höja räntorna. Man har höjt ganska mycket och man har höjt ganska snabbt. Är det det som tar ner eller finns det nu en risk för att man kanske har höjt lite för mycket?
Jag tror absolut det finns en risk att man har höjt för mycket. Det är väldigt svårt att veta var ska man lägga räntan så att den är på rätt nivå. Så att man får en stimulans i ekonomin men inte bromsar den för mycket. Så att det är väldigt lätt att gå för långt. Det är det vi har sett historiskt också. Att man ofta går för långt. Och här, det som har skett i år egentligen, eller förra året också då, är ju att man egentligen var väldigt sen på pucken. Efter pandemin med alla stimulanser så såg man inte riktigt den här inflationsvågen komma, utan man agerade lite för sent och därför får man då agera väldigt fort istället.
Du sa att man hade skjutit en svagare konjunktur lite grann framför sig. Vad är det som egentligen, beroende på hur man ser det då, vad är det man väntar på så att säga? Vad är det man skjuter framåt och vad är det du hade tänkt dig att man skulle få se så att säga?
Jag tror framförallt hade tänkt att konsumenten skulle vara svagare. Jag trodde att räntorna skulle ändå ta mer effekt snabbare. Sen vet vi att det är en laggande effekt på räntehöjningar. Det tar ganska lång tid, upp till 18 månader innan det fullt ut sätter in hos konsumenten. Sen i Sverige har vi haft en liten annan utveckling än vad vi har haft i USA framförallt. USA är väl den som kanske står ut. Medan den svenska ekonomin är väldigt räntekänslig och hushållen är väldigt räntekänsliga. Så att där har vi sett en annan nedgång i ekonomin mot vad vi har gjort i USA. Då.
Om vi kommenterar börsen 2023.
Ja, den har ju varit förvånansvärt stark. Sen har vi haft en väldigt volatil börs, det vill säga den har rört sig väldigt mycket. Vi har haft egentligen två ordentliga sättningar under våren i och med den här bankkrisen vi fick i USA. Och sen nu då under tidig höst när vi såg räntorna skjuta i höjden och man blev rädd för att det skulle vara höga räntor längre. Då tankade börsen ganska ordentligt också då.
Man tittar väldigt mycket på den amerikanska tioårsräntan, alltså långa räntor i USA. Man behöver inte kunna jättemycket om långa räntor i USA, eller vi som normalt sett tänker på det behöver inte kolla, utan bara konstatera att så här, när de stiger så blir aktiemarknaden orolig. Vad är det som gör att den långa amerikanska räntan, då, tioårsräntan som man pratar om, stiger så mycket?
Ja, den har ju stigit på vad centralbankerna gör och de agerar ju egentligen då på den korta delen av kurvan, det vill säga de höjer sin styrränta och sen så blir man orolig eller tar höjd för inflationen, stigande inflationen egentligen då.
Så marknaden har egentligen trott på en högre inflation längre, kan man säga så?
Ja, precis.
Och nu har den fallit ganska dramatiskt och det var det som i sin tur ledde till att börserna steg så mycket.
Exakt, det var den stora effekten som vi såg, ja.
Och om vi tittar specifikt på oktober som var en fantastiskt svag börsmånad på alla sätt och vis. Och det föregick ju två starka månader. Vad hände i oktober? Var det något specifikt man kan peka på som fick det att bli så otroligt svagt?
Det som hände i oktober var ju oron för konjunktur och oron för att centralbankerna skulle hålla i räntorna längre. Det vill säga inflationen pausade lite i nedgången kan vi säga. Och då ökade oron för stigande räntor. Det var det som skedde ordentligt då.
Och sen började inflationen falla ner igen och med det börsen upp.
Precis, och sen fick vi en totalvändning då under november månad som var en rekordmånad egentligen för de flesta tillgångsslagen. Och då fick vi helt plötsligt förbättrade siffror på inflationen. Vi överraskade positivt, det har vi inte sett på ett tag. Och då blev det helt plötsligt att man skulle äga risk som det heter, det vill säga köpa egentligen riskfyllda tillgångar.
Du skriver i ditt material om pivot. Vad är pivot?
Det handlar om den här förändringen från att man höjer räntan till att man ska då byta till att sänka räntan egentligen. Så det är det vi har pratat om under ganska lång tid. Det har varit mycket prat om att inflationen kommer ner, centralbankerna då går för långt och att man då väntar på den här pivoten, det vill säga vändningen till sänkningar helt enkelt. Mm. Och det fick vi här nu senast då från Fed.
Så man kan säga att vi har haft den här pivot-ögonblicket.
Ja, men precis. Och det här var det som marknaden verkligen tog fasta på då. Man har pratat lite om kommande räntesänkningar tidigare, men nu var man betydligt tydligare kring det här då. Man brukar ju säga att man är hök eller duva när man pratar om centralbankerna. Och nu var det helt plötsligt väldigt duvaktigt, så väldigt mjukt. Så att det kommer komma räntesänkningar var väldigt tydligt och det gillar marknaden att ta fasta på dem.
Ordet svagt ledarskap, för det har man pratat om under hela 2023 egentligen. Kanske inte nu på slutet då, men man har pratat om ett svagt ledarskap och den amerikanska börsen har gått. Vill du ge en bild av vad det har varit?
Ja, men det handlar ju om stora och små bolag. Eller det vill säga att det är få bolag egentligen som har deltagit på uppsidan. Som har stått för stora delar av uppgången. Så det är ganska mycket, om man tittar lite längre ner i index, många bolag som har gått fantastiskt dåligt i år. Fram till nu sista månaden här egentligen då. Så att det är ett fåtal bolag, framförallt de stora techbolagen som har gått väldigt starkt i USA och drivit på utvecklingen.
Och då pratar vi Microsoft, Apple och såna här bolag.
Ja, precis.
Och det är ett fåtal, det är 7 bolag med.
Det är 7 bolag, precis. De magnifika 7 som man har kallat under hela året då. Stora bolag, jättestora balansräkningar, stabila kassaflöden, marknadsledande, visar tillväxt. Så det har blivit lite obligationsliknande innehav egentligen för många.
Har den senaste, jag såg statistik innan här, att de här sista 2 månaderna, som man tar december och november då, det är 6:e starkaste 2-månadersperioden under 2000-talet. Så det är ju liksom det finns ju några perioder som har varit starkare då, men det är en ganska remarkabel uppgång. Har det blivit en bredare uppgång på slutet, eller är det fortfarande de här som drar?
Nej, vi har faktiskt sett en bredare uppgång, så det här är ju väldigt positivt då. För då betyder det att marknaden inte är lika sårbar. Så vi har sett de mindre bolagen delta i den här uppgången. Så det är väldigt positivt. Det som vi också har sett, småbolagen har deltagit på uppsidan också, och det här är någonting positivt. Samtidigt då så har egentligen allt gått upp, oavsett. Marknaden har köpt det mesta, oavsett om det är bra bolag eller dåliga bolag. Och vi kanske framförallt har sett ett rejält uppsving för det som har varit mest nedtryckt under året. Till exempel fastigheter i Sverige och Norden.
Vi kommer komma in på det lite senare, men en viktig faktor här har ju faktiskt också varit dollarn. Dollarn har ju rört sig ganska mycket under året, både uppåt och neråt. På slutet nu så har den fallit ganska mycket. Det ger lite möjligheter vi kommer återkomma till. Men varför ser vi den här volatiliteten eller de här stora rörelserna i dollarn?
Ja, det hänger ju ihop med den amerikanska centralbanken då. Så länge centralbanken höjer räntan så vill man gärna äga dollar. Sen är dollarn historiskt också en valuta som man gärna söker skydd i mer volatila tider. Så dollarn har varit stark under egentligen ett antal år. Så det vi ser nu när man anar den här pausen då från Fed och att räntesänkningarna kommer, då försvagas dollarn. Så då säljer man av den. Så vi har ju pratat mycket om att den svaga kronan under hela året här, att det är det. Men framförallt handlar det om att det är dollarn som har varit väldigt stark. Och nu försvagas den och då stärks den svenska kronan.
Så egentligen kan man säga att svenska Riksbanken får lite hjälp av att USA är lite försiktigare för tillfället.
Ja, men precis. Och man kan även få hjälp då av europeiska centralbanken, beroende på vad de gör med räntan då. Om de väljer att sänka tidigare än Riksbanken, så stärks också kronan utav det då.
Någonting som man inte pratar så mycket om, men som ju ändå är superrelevant, det är ju egentligen så här, vad tjänar man på räntor? Tidigare så pratade man väldigt mycket om att det finns inget alternativ till aktier. Men den här ränteökningen pratar man ju om har skapat möjligheter på räntesidan också. Vilka möjligheter har man sett liksom spelas ut under 2023, eller vad har det egentligen gett? Är räntor idag ett alternativ till aktier?
Ja, men precis. Vi har varit vana under ganska lång tid och haft i Sverige här negativa räntor, så vi har fått ingen avkastning alls på våra ränteplaceringar. Men nu när räntan har stigit ordentligt så får man en bra avkastning. Man får 4-5% på ganska korta räntor, vilket är helt plötsligt då ett alternativ till aktier. Och det här kan ju då trycka ner attraktiviteten i aktiemarknaden, kan vi säga. Att det även finns ett mer riskfritt, mindre riskfyllt alternativ egentligen.
Om vi nu tittar ut i 2024 då. Jag läste i din rapport att du skrev att Fed förväntar sig att göra 3 stycken räntesänkningar framåt. Det ligger liksom lite prisat i kurserna idag, som man brukar säga. Marknaden förväntar sig 6. Vad kan den skillnaden innebära? Vad betyder det att investerarna förväntar sig fler räntesänkningar än investerarna?
Ja, men man kan tolka det här på lite olika sätt. Dels kan man tolka det från aktiemarknadens sida sätt, det vill säga att vi vill se räntesänkningar. Man tycker att inflationen faller tillbaka så pass kraftigt så att det behövs sänkas räntor. Samtidigt kan vi ju se det som att räntemarknaden är orolig för konjunkturen på ett helt annat sätt. Mer än Fed då, så att man förväntar sig fler räntesänkningar för att rädda den här svagare konjunkturen.
Mm. Vad ser du för risker och möjligheter 2024? Hur ska man tänka som investerare i dagsläget? Kommer den här recessionen komma, eller kommer det bli en mjuklandning, eller kommer det liksom bli högkonjunktur igen? Vad är din bild av det här? Jag förstår. Nu ska vi nyansera det här och säga så här, det är klart Jon inte har en spåkula och vet hur det här liksom kommer att gå. Men vi kan ändå spetsa till frågan lite. Liksom, vad är din vy på den här kommande utvecklingen?
Ja, nej, men det är ju den stora frågan, och det är ju egentligen det vi har brottats med under 2023 också. Vart är det här på väg någonstans? Jag är väl av åsikten att vi inte har sett det värsta ändå, och då pratar jag framförallt den amerikanska ekonomin. Jag tror att den har varit oväntat motståndskraftig, och det är först nu framåt som vi kommer se effekterna av räntehöjningarna. Så jag tror att inledningen på nästa år så kommer vi se en fortsatt försvagning i konjunkturen egentligen då. Och det här drabbar ju då Europa och Sverige också som följd av det. Men sen under andra halvåret så kanske vi kan få se en vändning i konjunkturen och lite bättre siffror då. Mm.
Och det betyder egentligen då, översatt i aktier, att du är lite försiktigare inställd till första halvåret och lite, åtminstone nu på förhand, positivare inställd till andra halvåret egentligen.
Ja, men exakt, och jag tror särskilt då nu med den här utvecklingen vi har sett under november-december, så har marknaden verkligen sprungit före och då prisat in väldigt många räntesänkningar, och man prisar in att bolagens vinster ska vända upp kraftigt nästa år. Så att man är lite för mycket på den positiva sidan skulle jag säga. Och det tror jag väl också är den stora risken där, att man får en liten reality check under året här som kommer.
Om vi ska titta lite regioner. Många som sparar diversifierar upp portföljen. Man har lite svenska aktier, man har lite utländska aktier, man har lite räntor kan vi säga. Om vi börjar med relationen, vad ska man säga, svenska aktier kontra utländska aktier. Hur tycker du man ska fördela däremellan utifrån någon form av normal läge? Tycker du man ska vara lite mer i Sverige idag eller lite mer i utlandet?
Om man kan ju tänka lite beroende på hur man ser på den svenska kronan då. Tänker man att kronan kommer stärkas här över tid, så kanske man vill äga lite mer svenska tillgångar kontra globalfonder då, som oftast är i dollar. Är man mer försiktig till den svenska ekonomin och tror att kronan kommer skvalpa runt, så kan man nog fortfarande ha kvar sina globala tillgångar också då.
Och om vi tittar på de globala tillgångarna, vart allokerar vi bäst?
Det som vi tycker är lite spännande då inför nästa år, som vi har börjat snegla på ska jag säga. Vi säger inte att det är köp rakt här och nu, utan men saker som man bör börja titta på, som kanske ser väldigt svagt ut och vi kanske ser en vändning på horisonten. Då är det europeiska aktier, har gått från svaghet till svaghet rent konjunkturmässigt. Samtidigt har europeiska aktier gått väldigt starkt under 2023. Så det är väl därför vi säger att det här ska man titta på, men man kan avvakta tills vi ser lite mer svaghet i aktiemarknaden. Då kan det vara intressant att börja köpa på sig lite europeiska aktier helt enkelt.
Så egentligen utifrån din vy att första halvåret kan bli lite svagare, andra halvåret kan bli lite starkare. Så egentligen bra tillfällen att investera upp sig, det är under första halvåret.
Ja, men precis. Exakt. Man ska inte vara rädd på att köpa på svaghet, utan det ser oftast mörkast ut innan det vänder. Så att köpa lite kontinuerligt tror jag är en bra strategi.
Så för att sammanfatta, Jon, jag går igenom frågorna lite snabbt här och så sammanfattar jag upp och så säger du om jag har rätt eller fel. 2023 var ett oväntat rörigt år får vi säga, mer eller mindre. Där vi först hade hög inflation som föll brant, centralbanker som höjde räntorna ganska mycket och börserna som studsade omkring. I oktober så trodde alla att när inflationen tog en liten paus, så såg vi framför oss att den här inflationen kanske inte faller som den ska, och man blev lite orolig för att man har höjt räntorna för mycket i relation till det. Börserna faller, sen börjar inflationen falla igen, vilket gör att vi får en dramatisk vändning mer eller mindre i november och december och landar in året på väldigt höga siffror. Den här uppgången var då bland de starkaste sedan det här fallet på 2000-talet får man väl säga då, mer eller mindre. Nu när vi tittar in i 2023, ja, då har det gått ganska mycket på börserna. Fed, som är tongivande för räntemarknaden, de visar just nu upp någon form av protokoll som säger så här: vi tror att vi kommer sänka räntan vid 3 tillfällen under 2024. Marknaden säger så här: vi tvekar, vi tror att ni kommer sänka 6 gånger. Du tänker dig att det här kanske leder till att börsen har gått upp lite för mycket, att första halvåret därför blir lite rörigt, det kanske blir lite svagare tillväxt och så vidare, och med det kanske lite stökiga börser. Den stökigheten kan vara ett bra tillfälle att köpa på sig för ett lite starkare andra halvår. En fråga här, Jon, faktiskt, som jag ser att jag missat. Om vi tittar på svenska börsen till exempel, eller utländska börserna för den delen, hur tänker vi kring stora eller små bolag?
Vi tycker att det är intressant också, precis på samma anledning som du är inne på, att om vi ser en vändning på horisonten så är mindre bolag intressanta. Trots då den här kraftiga uppgången som vi har sett. Så att de är lågt värderade fortsatt trots uppgångarna. Så att bredda sin portfölj med mindre bolag tror vi är väldigt intressant för nästa år.
Lite extra risk där helt enkelt. Och så kan man titta lite grann på tillväxtmarknaderna. Jon, har jag missat något?
Nej, det är ju tillväxtmarknaden som vi inte har nämnt då. Det tycker vi också är intressant, givet det vi var inne på tidigare med svagare dollar. Så blir det mer intressant. Sen har vi Kina som är stökigt, ser väldigt svagt ut, men där förväntas vi oss att det kommer komma mer stimulanser som så småningom då sätter fart på den kinesiska ekonomin och driver upp tillväxtmarknaderna också då. Så det tycker vi också är ett intressant case att ha för nästa år.
Det är ändå en ganska ljus bild du ger totalt sett, får vi säga. Liksom lite mellanljus här.
Ja, men lite mellanljus. Ja, precis. Jag vill inte sträcka mig riktigt ljus, men det finns alltid möjligheter. Även fast vi tror att kortsiktigt så är det lite för optimistiskt. Men det finns fortfarande möjligheter längre fram då.
Tack Jon, var väldigt snällt att vi gick igenom det här. Om ni vill läsa det här materialet så kan ni som sagt skicka ett mejl till maxa@maxm.se så kan ni få underlagen. Det finns lite grafer och lite tabeller och annat som är lite svåra att återge i ord. Och vi pratar inte så himla målande så att vi kan direkt beskriva dem. Med det sagt så ska vi ta Jons strategi med oss och så ska vi gå över till Monica Maric som ska beskriva för oss hur man kan översätta det här lite grann i praktik faktiskt om man sitter hemma och funderar på hur ser min strategi ut för 2024. Tack Jon.
Tack så mycket Daniel.
Nu så, nu har vi ju en strategi. Vi har ju liksom fått reda på lite grann om vad Jon tror om börsen framåt. Det här måste vi på något sätt konkretisera ner till vad vi faktiskt gör med vår egen ekonomi. Och för att få lite guidning, inspiration och tips kring hur vi kan tänka här så har vi numera som gäst i studion Max Mathisens sparekonom Monica Maric. Välkommen Monica.
Hej Daniel, tack.
Monica, vad är och vad gör en sparekonom?
Bra fråga. Jag jobbar som rådgivare, finansiell rådgivare på Max Mathisen inom liv och pension. Så jag träffar väldigt många, högt och lågt, och pratar om privatsparande, pensionssparande, guider i olika frågor som väldigt många tycker är ganska knepigt, men som jag föga förvånande tycker är väldigt kul.
Jag tycker faktiskt också det är ganska kul, och jag vet att många andra inte tycker det är fullt lika kul. Man kan ha olika åsikter om pension, men det blir viktigare med åren kan man säga. Och jag noterade faktiskt, och det är därför vi sitter här idag, att du skrev en artikel om, vad ska vi kalla det då, tips för pensionssparande. Att man gjorde en mätning som visade att när det var lite knepig ekonomi, hög inflation, höga räntor och så vidare, så skalar man ner sitt pensionssparande ganska mycket. Man prioriterar bort det helt enkelt. Och en av fyra, visade den här undersökningen, i åldern 35-49 år, minskade sitt pensionssparande ganska mycket. Och då kan man säga att jag är i slutet på det där spannet. Och det innebär att man inte har så himla lång tid kvar. Givet din erfarenhet av kundmöten och annat, hur skulle du säga att man har tänkt på sitt pensionssparande under 2023?
Kul att du lyfter upp artikeln, och framförallt en väldigt liksom viktig detalj i den artikeln tycker jag just är att man prioriterar bort en så viktig del av sin framtid som pensionssparandet. Och även fast du tycker att även i sluttampen av det åldersspannet så börjar det närma sig, och det gör det, men å andra sidan så det vi ska komma ihåg, och det här gäller ju för allt vårt sparande, så är tiden extremt viktig faktor. Så att vi har tiden med oss oavsett om vi befinner oss i början av det tidsintervallet eller i slutet, så är det så himla viktigt att vi säkerställer att vi har en god plan för att vi kan upprätthålla den över tid. Och när man då också har sett ett marknadsklimat och en ekonomi som har fått många att prioritera bort det, det svarar väldigt mycket på just det som jag väldigt många gånger bevittnar just med mina kunder, att man tycker det är svårt och man förstår det kanske inte riktigt, och när man tycker att det är svårt så är man beredd att tumma på det.
Och varför är tiden en viktig faktor? Det kanske vi ska understryka. Varför är tiden en viktig faktor?
Bra Daniel, vi börjar där. Tid är en så himla viktig faktor just med anledning av att man brukar ju säga det, Rom byggdes inte på en dag, och vi behöver få med oss den effekten just för bland annat ränta på ränta. Vi kan inte spara upp en förmögenhet och förvänta oss att vi ska liksom skapa en enorm förändring över en natt, utan vi behöver skapa en avkastning och ett sparande som håller över tid. Så att det håller inte att tänka sig att vi ska klara på liksom en kortare tidsperiod, utan för att faktiskt skapa den här långsiktiga lösningen och den ekonomiska tryggheten som håller över tid, så måste vi börja i tid.
Man kan helt enkelt säga att det är svårt för oss att sätta av så mycket pengar varje månad och under en kort tid som kanske behövs för att klara pensionen. Så vi behöver tid på att sprida ut det här sparandet och så vidare.
Jajamän.
Jag har faktiskt läst på lite om pension. Numera så jobbar jag på Max Mathisen sen en tid tillbaka. Och nu kan jag faktiskt väldigt mycket. Och det jag tycker är lite intressant med Max Mathisen och varför jag tycker det är lite kul, det är att vissa aktörer fokuserar väldigt mycket på det fria sparandet, och det är det jag egentligen jobbar med väldigt, väldigt mycket här nu då. Det man sparar utöver pension, det man har en egen depå och sparande för och så vidare. Sen har man det som kallas för det bundna sparandet, det vill säga som är pensionen. Och jag träffade en sparinspiratör, kan vi kalla det, för ett halvår sedan, som inspirerar väldigt många människor kring hur de ska tänka kring sparande, ekonomi och så vidare. Och det som blev en liten följdfråga för mig, i och med att jag jobbar på Max Mathisen, var så här: hur gör du med ditt pensionssparande? Då visade det sig att hon tänkte inte på sitt pensionssparande. Hon hade helt enkelt bortsett från det.
Oh, wow.
Medan jag tror att hon hade som mål att gå i pension när hon är 55. Det är pensionssparandet som kommer vara den stora delen när du är 55.
Absolut.
Så förklara för mig så här, och förklara för lyssnarna så här: hur fungerar pensionen?
Mm. Jättebra fråga, och hon är absolut inne på en väldigt viktig aspekt i det. Det privata sparandet, om man bara fokuserar på pension, så utgör ju det privata sparandet en tredjedel av vårt pensionssystem då. Så att om man tittar på pension, så har vi ju den klassiska pyramiden som vi oftast brukar liksom matas med, och i botten hittar vi vår allmänna pension, vi hittar vår tjänstepension från vår arbetsgivare, och vi hittar toppen då vårt privata sparande. Så att bara fokusera på sitt privata sparande, det är ju en av tre delar. Den ska inte förringas, den är superviktig. Men det innebär ju också att vi inte ska glömma de övriga två delarna, och framförallt foka på det vi faktiskt också får från vår arbetsgivare. Vi är väldigt duktiga på att kanske jämföra, vad får jag i lönekuvertet hos en arbetsgivare jämfört med en annan. Men också tänka på de övriga förmånerna, vad får jag i pension? Hur säkerställer jag ett gott sparande över tid, även i pension då?
Vem får den allmänna pensionen?
Alla i Sverige får en allmän pension från första intjänade krona. Sen är det ju såklart upp till en viss gräns, och över den gränsen så finns det andra fördelar som man kan dra nytta av, som till exempel löneväxling och sådant. Men alla i Sverige som tjänar pengar och betalar skatt på dem får allmän pension.
Vilka får tjänstepension?
Det är en bättre fråga, skulle jag vilja säga. Alla som har en arbetsgivare som har en pensionspolicy där du omfattas av en tjänstepension. Den kan vara kollektivavtalad, den kan vara icke-kollektivavtalad. Men finns det inom pensionspolicyn för arbetsgivaren, så får du tjänstepension. Mm.
Och då kan man säga att när man lägger ihop den allmänna pensionen och tjänstepensionen, det du vill ha utöver i pension den dagen du måste börja ta ut pengar, det behöver du spara på egen hand.
Jajamän. Man brukar säga att en god eftersträvansbild att eftersträva i inkomst som pension är någonstans omkring 80% av din inkomst. Just för att det kräver så extremt mycket att faktiskt spara ihop till en god pension. Men har vi inget privat sparande utan enbart en allmän pension och en tjänstepension, så kommer de i snitt, ska man säga, generera någonstans omkring 65-70% i bästa fall.
Och hur ska man då tänka? Nu har vi tummat lite på sparandet eventuellt under 2023. Jon beskriver att vi kanske ändå fått lite utmanande 2024. Du säger att tiden måste jobba för oss, så vi kan inte vänta för länge med det här sparandet i någon mening. Hur ska man tänka kring sin strategi för pensionssparandet?
Gud, ännu bättre fråga, Daniel. Och nu vänder jag på den här frågan till dig. Daniel, jag vet att du är väldigt träningsintresserad. Och för att säkerställa att du faktiskt upprätthåller din träning även i tuffare tider, där du kanske känner att ja, men tusan, mörkt ute, regnar, är lite trött, kanske till och med lite träningsvärk. Hur säkerställer du att du fortfarande går till gymmet och får den motionen? Jo, för att...
jag bara går dit.
Ja. Du bara gör jobbet.
Jag försöker bara nollställa mig och gå dit.
Det är bra, Daniel. Men för många av oss så handlar det faktiskt bara om att man skapar en rutin. man skapar en rutin av att jag vet varför jag gör det, jag vet hur jag kommer må efteråt. Sen såklart, det är kanske inte det som får dig att gå upp ur sängen varje morgon, men såklart så påminner du dig själv om att så här, det är en skön känsla även efteråt. Och detsamma gäller egentligen även för vårt privata sparande, att upprätthålla en rutin som vi vet att vi kan hålla över tid. Vi kanske inte kan börja med att träna 7 dagar i veckan. Vi kan börja med 1 dag i veckan. Och samma sak för vårt sparande. Så länge vi känner att vi lägger oss på en nivå som vi faktiskt kan hålla över tid. Det är det viktiga.
Kan vi ta en viktig del till innan vi börjar avrunda det här? Det finns ett begrepp som heter löneväxling. Vad är löneväxling? Och varför löneväxlar man?
Ja. Löneväxling är ju då ett sätt för individer i Sverige som har en lön som överstiger vissa brytgränser, bland annat brytgränsen för avsättning för allmän pension. Det är lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp. Så att har du lön som överstiger det, men du har också en lön som överstiger brytgränsen för statlig inkomstskatt, så har du möjlighet att växla delar av din lön i förmån till pension. Fördelen med löneväxling är såklart att dels så har du möjligheten att spara det dubbla beloppet istället för hälften. Du får ränta på ränteeffekt på det dubbla beloppet, inklusive att du också får en viss kompensation från din arbetsgivare när du sätter av de här pengarna i löneväxling istället. Så att om man tittar på 2 fördelar så är det ränta på ränteeffekten på dubbla beloppet, ökad kompensation från arbetsgivaren. Sen finns det också en potentiell möjlighet till att när du väl väljer att plocka ut de här pengarna som pensionär, så kan du också kunna plocka ut dem till en lägre skattesats. Och varför jag säger potentiellt är just för att för många så handlar det om en väldigt avlägsen framtid. Man vill inte lova någonting som kanske inte går att hålla, men det skulle kunna finnas en möjlighet till det. Men såklart, det är viktigt att alltid säkerställa att det blir rätt och riktigt för en. Det ska vara i enlighet med ens privata ekonomi i övrigt och att man faktiskt har råd med det här och nu.
Och om vi tittar på din erfarenhet från vad ska man säga, kundmöten och så vidare. Vilket tycker du är liksom det största misstaget vi gör när det kommer till pensionen? Vad är det man oftast försöker liksom räta upp kunden med?
Om man bara tittar på sparande så är det väldigt många som i efterhand brukar säga, om man tar löneväxling som ett exempel eller generellt sparande överlag, så är det väldigt många som brukar säga, tusen varför började inte jag med det här tidigare? Just för att man börjar se effekten av tid. Det är en sak väldigt många brukar påpeka. Det man också bör påpeka är, varför fick jag inte den här rekommendationen tidigare? Och där kan det många gånger handla om att man kanske inte var mottaglig för det. Man kanske inte fick någon rådgivning vid tillfället. Eller så tänkte man att jag kan nog det här bäst själv. Och jag brukar vara väldigt ödmjuk inför det och säga till mina kunder att jag har väldigt stor respekt för att du är väldigt duktig på det du gör. På samma sätt som jag ägnar 40 timmar i veckan åt det jag gör. Så att vi hjälps åt och hjälper varandra med det vi faktiskt kan, det ska vi dra nytta av.
Monica, om vi ska sammanfatta då, nu får du rätta mig om jag har fel här i sammanfattningen. Det första som vi faktiskt ändå kan tycka är viktigt någonstans är att man sätter sig in i sin ekonomi och både förstår sitt privata sparande och sitt bundna sparande, det vill säga pensionen. När man väl har kommit så långt så sätter man ett mål för sin pension eventuellt, 80% av lönen. Och så börjar man spara mot den här planen och där kan vi väl säga då att tiden är en viktig faktor och det vi pratar om då, det är ju begreppet ränta på ränta och för att förklara det lite enkelt så kan man säga att om du har 100 000 investerat får 10% avkastning, då tjänar du 10 000 kronor. År 2, då kan man säga att då får du 10% även på den här 10 000 plus de 10 000 så då får du liksom 11 000 i avkastning om jag räknar rätt och så där fortsätter det. Så då får du lite grann av en snöbollseffekt över tid. Och den där snöbollseffekten är väldigt viktig om man inte kan göra stora engångsavsättningar. Om man skulle få ge ett litet tips om 2024 blir ett bättre år än 2023, vilket var ett tufft år för många på alla sätt och vis, då kanske det här begreppet löneväxling faktiskt är någonting man kan kika på för att göra en liten extrainsättning om man får lite möjligheter över. Jon pratar ju om att man kanske sänker räntorna lite grann under året och med det sagt så kanske man kan hålla den här lite strama ekonomin istället för att öka konsumtionen, kanske öka sparandet och då kanske en sån här löneväxling kan vara på sin plats om man inte vill löneväxla in det i det, vad ska man säga, bundna sparandet, så kanske man ska titta på såna här, vad ska man säga, privata sparformer, ISK och så vidare, och inleda sparande där.
Mm.
Tycker du att jag fångar det väsentliga, Monica?
Absolut, jag skriver under på den, Daniel.
Toppen, Monica. Då tycker jag att vi tar och avrundar den här podden. Tacka lyssnarna för att de hängde med. Se till att alla försöker skapa ett fantastiskt 24. Tack ska ni ha, hörni.
Tack.
Investeringar är finansiella instrument förknippade med risk, och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Ingen del av podcasten ska uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att utföra eller disponera över någon typ av investering eller ingå några andra transaktioner. De uppfattningar som redogjorts för i podcasten återspeglar de medverkans uppfattning för tillfället och kan således komma att ändras. Informationen i podcasten tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation eller behov. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas, och varje sådant investeringsbeslut fattas då självständigt av kunden och på dennes eget ansvar. Max Mathisen frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som grundar sig på användandet av information i podcasten.